Har du varit med om tillfällen när du någonstans vet vad du borde känna men ändå har haft svårt att göra det? Kanske när du har varit med om stora livshändelser, spektakulära grejer som du har mött, plötsliga situationer, det kan handla om livet, det kan handla om döden, och någonstans vet du, här borde mina känslor svalla över, men så är det som att de inte riktigt hänger med. Har ni varit med om det? Jag minns exempelvis under nådens år 2001 när Hammarby tog sitt första och hittills enda SM-guld. Det var på den tiden jag hade säsongskort. Så att den här säsongen tror jag såg 20 av 26 matcher på plats. Det var så alla hemmamatcher och majoriteten av bortamatcherna. Och jag var ju förstås där den här höstdagen i oktober när Hammarby skulle möta Örgryte i näst sista omgången. Och vann vi den matchen så skulle vi ta SM-guld. Och det gjorde vi! När matchen var slut så stod det 3-2 på resultattavlan och folk bara rusade in på planen. Det gjorde inte jag, för man får inte storma planen och jag är en laglydig man. Och runt omkring mig stod personer som ofta var äldre än vad jag, företrädelsevis män, och grät som barn. Och jag stod där med ett stelt leende. Och jag, klart att jag förstod att vi hade vunnit guld. Och det var inte så att jag var på min första match precis, utan jag hade åkt land och rike runt för det här. För det laget som jag fortfarande hejar på. Men jag kunde inte riktigt ta in det. Idag så ska vi läsa en text som beskriver hur folket, alltså Israels folk, skälver efter att de har hört Guds röst. Och det här är en storslagen text, det kommer ni märka, som någonstans borde få tanken att svindla på oss. Men som vi kanske just därför kan ha svårare att ta in vidden av. Då kan det vara lättare med berättelser som beskriver Guds närhet, Guds omsorg, den gode herden. Som kanske inte får tanken att svindla, men som skänker både tröst och värme. Och det är viktigt, så ni inte hör något annat. Ändå tror jag det är viktigt att vi också stannar upp inför de bibeltexter som beskriver Guds storhet, hans väldighet. Sånt som går bortom vår fattningsförmåga. Det som på latin kallas Deus absconditus, den fördolde guden. Den gud som inte kan eller låter sig fångas med tanken. Till skillnad från Deus revelatus, den uppenbarade guden. Där Gud gör sig tillgänglig för människan. Två olika sidor, samma gud. Förra veckan var temat Jesu dop. Och Fredrik talade om hur Gud genom profeten Jesaja uttalade orden: var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Och likaså hur Guds röst uttalades över Jesus i hans dop, så att alla som var där kunde höra rösten som förkunnade: detta är min älskade son. Lyssna till honom. Tröstande ord. Kärleksfulla ord. Som vittnar om varje människas djupaste identitet. Som älskad och utvald av Gud. Deus revelatus. Dagens tema är alltså livets källa. Och i den text som vi strax ska läsa hade Gud talat över folket och de hade blivit skärrade, minst sagt. Det var som att livets källa i den här texten tecknas i termer av en dånande fors snarare än en porlande fjällbäck. För när Gud gav Moses stentavlorna på berget så talas det om hur det omgavs av eld och av mörker. Och det beskrivs hur folket hörde Guds röst ur elden som förkunnade budorden. Men hur skulle de förhålla sig till detta märkliga, mäktiga tecken? Vi läser om folkets respons på detta från femte Mosebokens femte kapitel, vers 23-27. Där står det så här. Mose sa till hela Israel: när ni hade hört rösten ur mörkret och berget brann, kom ni fram till mig, alla stamhövdingar och äldste, och sa: Herren vår Gud har visat oss sin härlighet och storhet, och vi har hört hans röst ur elden. Idag har vi sett att en människa kan höra Gud och tala och ändå förbli vid liv. Varför måste vi då dö? Denna väldiga eld förbränner oss. Om vi hör Herren vår Gud tala igen kommer vi att dö. Till vilken dödlig varelse har förblivit vid liv efter att som vi har hört den levande Gudens röst ur elden? Mose, gå du fram och lyssna till allt vad Herren vår Gud säger. Tala sen om oss, för oss, allt vad Herren vår Gud har sagt till dig, så ska vi lyssna och lyda. Alltså, när man läser den här texten, det kan säkert komma många olika bilder, den är rätt mustig, eller hur? Så får jag ändå känslan av att folket hade varit med om någon slags kollektiv nära döden upplevelse. Något så omtumlande att de insåg att de inte längre kunde ta sina liv för givet. Om vi hör Herren vår Gud tala igen kommer vi att dö, säger de. Och det här, jag menar att det är en så kraftfull beskrivning, så åtminstone för mig så är det nästan svårt att ta in det här. Är det den här guden vi har stått och tillbett nu i början av gudstjänsten? Eller är det någon annan, gamla testamentets gud, som är annorlunda idag? Deus absconditus. Ändå är mitt budskap idag att jag tror att vi behöver närma oss också Guds uppenbarelse på detta kraftfulla sätt för att inte riskera att förminska Gud. Ytterst att vi begränsar källflödet. Inte så att källan försvinner, Gud är ständig. Men för att vi undgår att dricka djupt ur källan om vi inte närmar oss Guds fullhet. I vår brist och ofullkomlighet, ska sägas. För vad händer med oss om Gud blir allt för hanterbar? Men blir han då när det stormar runt omkring och man bara är som en bästa kompis? Därför tycker jag det är så trösterikt ändå att det finns de här skildringarna när världen ser ut som den gör. Det finns de som faktiskt kliver upp högst upp på stegen och ropar ut. De gör det inte explicit, men de gör det implicit. Att det är jag som bestämmer över den här världen. Pytsan, säger jag då. Vi bekänner en annan herre. Bakgrunden till den text som jag läste var att Gud hade sagt till Mose i kapitlet innan, beskrivs det här: kalla samman folket åt mig. Jag ska låta dem höra mina ord så att de lär sig att frukta mig så länge de lever på jorden, och lär sina barn detsamma. Och sen 14 verser senare så står det att Herren, din Gud, är en förtärande eld. Men bara några verser senare står det också att Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig sitt förbund. Samtidigt fick ju folket erfara något alldeles extra, något helt exceptionellt. Och så här står det: har något folk hört Guds röst ur elden så som du har gjort och ändå förblivit vid liv? Du har själv fått se detta för att du skulle förstå att det är Herren som är Gud. Det finns ingen annan än han. Från himlen lät han dig höra sin röst för att fostra dig. På jorden lät han dig se sin väldiga eld, och du hörde hans ord ur elden. Eftersom han älskade dina fäder och utvalde deras efterkommande så förde han själv ut dig ur Egypten med sin stora kraft. Därför ska du idag inse och besinna att det är Herren som är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Det finns ingen annan. Om du följer hans stadgar och bud som jag idag ger dig, går det väl för dig och dina efterkommande, och du får leva länge i det land som Herren din Gud vill ge dig för all framtid. Ja, men om man ska summera den här bakgrunden så beskrivs ju Gud som den som både undervisar och fostrar sitt folk. Det är folk som han älskar och har utvalt. Varför? Jo, för att han vill att det ska gå väl för dem. Och att de ska få leva länge i det land som han för alltid vill ge dem. Så den fördolde guden, som varken kan eller låter sig fångas med tanken, uppenbarar sig och visar för folket en väg som leder till liv. Och folkets respons på detta är att de inser sin litenhet, så de ber sin ledare Mose att handla och deras vägnar, att han skulle stanna kvar i Guds närvaro för att höra de ord som Gud skulle ge dem. Så ska vi lyssna och lyda. Även om folket inte hade sett Gud rent bokstavligt så hade de ändå på ett kraftfullt sätt fått erfara hans närvaro. Allt som omgav det var en svindlande upplevelse som fick dem att bäva. När bad du senast bönen: Gud, jag vill lyssna och lyda allt du säger. Här måste vi ha klart för oss att varje gudsbild som vi bär på i någon mening är begränsad. Gud är alltid större än våra föreställningar. Det kan låta som självklarheter. Men olika erfarenheter av Guds närvaro kan hjälpa oss att både krossa och utvidga våra förkrympta bilder av Gud. Och i detta väcka vår vördnad inför den levande guden. Men det är inte bara i det mäktiga och storslagna som Gud utmanar våra förkrympta gudsbilder. Det är ett exempel, Deus absconditus. Men det finns andra exempel. Ett exempel som säkert många har hört om. Det handlar om profeten Elia. Han som hade bett ner eld ifrån himlen. Så att Baals profeterna stod förstummade inför Gud den väldige. Men som kort därefter, på samma berg som folket i dagens berättelse hade hört Gud tala så att de skälvde, fick sina föreställningar om Gud krossade och utvidgade. Tänk att det är på samma berg, långt senare. Det står så här från första kungabokens 19 kapitel. Där en sargad Elia sitter och undrar, vad är meningen med allt? En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Samma berg, samma Gud. Två helt olika uppenbarelser. Gud var självklart inte frånvarande när stormen och elden drog fram. Men väljer här att istället uppenbara sig i den stilla susningen. Det som förenar dessa helt olika uppenbarelser är att de båda väcker människors vördnad. Det som brukar kallas för gudsfruktan, det är ett svårt ord. Inte på topp 10 av populära ord 2026. Men då är det viktigt att veta att sann gudsfruktan handlar inte om fruktan av att bli påkommen, som att Gud vore ute efter oss. Där vi går omkring i ständig skräck för när han ska slå ner på våra liv. Ett sånt synsätt avslöjar bara våra skeva gudsbilder. Snarare ger sann gudsfruktan uttryck för en fruktan över att förlora det allra, allra viktigaste. Gud själv och det liv som han ger. Jag kan inte leva utan det. Det är skrämmande och det är lockande på samma gång. Låt det aldrig ske att vi går skilda vägar. Om sen den Gud som är livets källa uppenbarar sig genom det storslagna, likt en dånande fors, eller i det stilla, likt en porlande fjällbäck, det är av underordnad betydelse. Men båda har sitt värde. Jag nämnde i inledningen att jag kan ha svårt att ta in de där stora omtumlande erfarenheterna. Jag nämnde exemplet av euforin som omgav mig när Hammarby tog sitt SM-guld. En annan omtumlande erfarenhet som jag gjort, som gjorde sig påminn när jag satt med mina förberedelser. Det var när jag för snart 20 år sedan blev pappa för första gången. Jag vet att jag på förhand hade funderat mycket på hur jag skulle reagera och hoppades någonstans att jag skulle känna den här översvallande lyckan. Därför blev jag nästan lite besviken eftersom jag upplevde de första dygnen som rätt samlade, väldigt mycket hands on. Det var inte något himlastormande. Det var inte så att tanken svindlade. Klart att det var stort. Hör inget annat. Det är inte så att jag bara är helt iskall inombords. Men jag blev besviken på mig själv. Jag vet inte. Men så var det där tillfället. Det måste ha varit ungefär en vecka efter att Meja hade fötts. Jag minns fortfarande var jag var. I köket i vår första gemensamma lägenhet på Musketörsgatan, som det hette då. Jag minns vad jag hade för musik i högtalarna. Och jag stod där med lilla Meja i famnen. Och plötsligt bara drabbas av vad det är som har hänt. Det var som att det var en skalpell som bara skar hål på alla hinner så att jag kunde känna. Det var som att en strimma av evighet bara bröt in i rummet och stannade upp allt annat som pågick. Och när jag i veckan reflekterade över den händelsen, jag satte på samma musik och fick samma känsla igen. De här känslominnena som kan sitta så djupt i oss. Så konstaterar jag att senast jag stod här i kyrkan och talade var på juldagen, en liten samling där vi firade hur Gud blev människa i Kristus. Hur han föddes som ett litet, hjälplöst barn in i en trasig värld. Medan jag idag har i uppgift att lägga ut en text som beskriver hur Gud uppenbarar sig på ett sätt så att folket själv är i skräck för sina liv. Rätt stora kontraster måste jag faktiskt säga. Men det var som den texten, den betraktelse som jag läste på juldagen. Att det ropas ut från höga torn att Gud är stor. I Betlehem var det också sant att Gud blivit liten. Deus absconditus, Deus revelatus. Den kyrka som ensidigt betonar det ena på bekostnad av det andra kommer alltid att förkunna ett halvt evangelium. Jag kan bara se till mig själv. Jag lätt tenderar att dras till de texter som beskriver Guds närhet och personliga omsorg. Och betydligt mer sällan exponera mig för de texter som beskriver hans enorma storhet. Kanske för att de texterna är svårare att tygla, vad vet jag. Jag inser samtidigt behovet av att spränga och vidga perspektiven. För det oerhörda är ju att den Gud som är stor och väldig, som är en förtärande eld, samtidigt är den som landstiger jorden som ett värnlöst barn. En mjuk liten kropp som låter sig läggas i självande händer. Han som på samma gång håller allting samman och längtar efter att få lyfta upp oss och omsluta hela vårt väsen i sin famn. Han som är livets källa. Då inser man att man kan inte tala om livets källa som en dånande fors eller en porlande fjällbäck. Han har alla källors ursprung. Och så här i ingången av ett nytt år så är det min bön för mig själv och för Johanneskyrkan att Gud på nytt ska kalla oss ner på knä i vördnad inför honom. Inte i fruktan för en Gud som är ute efter oss eller som är missnöjd med oss. Är det så vi känner så måste vi tala öppet om det och göra upp med de skeva gudsbilderna. Snarare då att vi böjer oss i fruktan över att förlora det allra viktigaste. Att kärleken till honom skulle svalna och att sången någon gång skulle tystna eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt våra ögon så att vi ser att hos dig är vår frid. För hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Det är nåd och åternåd. Låt oss stå upp och tillbe vår skapare och Herre. Herre, du är den väldige, du är den ofattbare. Du som är den som är nära oss, som känner oss vid namn, som är oss närmare än vårt eget andetag. Hjälp oss på nytt att stanna upp inför din enorma kärlek, du som är kärlek. En kraft som förmår att förändra allt. Hjälp oss att aldrig vandra bort ifrån dig utan ständigt och på nytt söka dig och lyssna och lyda dina ord. Amen.